Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad.
Det är torsdag och ännu ett Nemo möter en vän avsnitt som tidigare har varit låst bakom betalvägg ska låsas upp och bli gratis för er alla hos alla poddplattformar. Och veckans avsnitt är mitt underbara samtal från i vintras med den omåttligt populära poddaren, författaren och influencern Vivi Mammasanningar Wallin. Följ gärna podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men nu är det slutbabblat. Här kommer hon, Vivi Wallin. Ja, välkommen hit Vivi.
Tusen tack Nemo, det är en ära att vara här.
Jaså, en ära?
Ja.
Det gillar jag, då får jag börja med en ego-boost.
Och jag blev så himla glad när jag kom in här också, för jag kände att det ser typ ut som hemma hos mig. Massa färger, massa så här, ja, men lite annorlunda föremål och bra energi. Mm. Och jag hoppas att jag har bra energi hemma, det är liksom min målsättning.
Mm. Bra energier är ju en förutsättning i livet för att orka livet, tänkte jag säga.
Ah.
Det är verkligen så, man behöver det runt omkring sig för att det är ju, man står inför så mycket utmaningar som det är. Så det här med energier är också, jag är så otroligt känslig inför det.
Ja. Ah.
Så jag känner direkt så här, om jag sätter mig med någon nu så här, om det är dålig energi, dålig vibe, då kan jag bli helt nedslagen. Men med dig känner jag direkt tvärtom, så jag är hoppfull inför den här timmen.
Ja, men vad härligt. Och jag tycker det började väldigt bra också, för att du skrev, jag var för en gång skull i tid, jag brukar ofta vara så här, inte mycket sen, men typ 2 minuter sen. Och så skrev du, jag är lite sen, och jag älskar ju människor som är lite sena, för då känner jag dels lite samhörighet, men också just det här att jag tycker inte att det finns någon värre än, särskilt man är hemma och typ håller på att laga mat och sådär, och så kommer någon gäst typ 20 minuter tidigt. Alltså jag blir så stressad av det. Jag älskar sena människor. Det är nog inte många som säger det.
Alltså jag är aldrig sen. Alltså på riktigt aldrig sen.
Nej, det är inte det. Okay.
Nej, du är första gången på flera år här, och jag känner direkt så här, jag får ju så här skamkänslan när jag är sen.
Och så lyfter jag det här i podden,
ja,
också.
Ja, direkt liksom. Det här ska inte lyssnarna få veta. Vivi, vad är det här?
Vi får ta bort det här.
Jag klipper direkt. Ja, nej, men det var skönt att det var en typ av gäst som faktiskt ser på det så. Då.
Mm.
Mm. Men du, hur mår du? Hur är dagsformen så här i hösten 2025?
Jag pratar faktiskt med det i min podd. Jag har ju en podd med Karin da Silva. Och vi pratade om det. Och jag känner lite så här, jag känner att min energi är lite också som hösten. Och tidigare har jag nog varit sån att jag är en väldigt så här högpresterande människa som alltid vill ha mycket på gång. Och det har hänt väldigt mycket under tiden jag har jobbat med sociala medier. Jag har liksom varit ute på show och släppt böcker och startat olika kanaler och liksom hela tiden haft grejer på gång. Men senaste halvåret så har jag lite gått in i typ hösten. Alltså det känns som att jag bara så här, tar det ganska lugnt, lite nu med risk för att låta som en poet, men liksom ligger lite i träda.
Mm.
Och jag försöker verkligen, för en del av mig får prestationsångest och känner så här, shit, jag måste göra någonting, det måste hända någonting, och vad ska folk tänka och sådär. Men jag försöker verkligen att få vara i det här, för jag tror att jag verkligen behöver det.
Mm. Jag älskar att lära mig nya ord.
Okay.
Och träda har jag aldrig hört.
Träda.
Är det samma som stiltje typ eller? Nej,
nej, men jag tror alltså så här, okej.
Okay. Nu vet du inte själv, eller hur? Avslöjad.
Nej, men min pappa är faktiskt plantageägare. Mm. Så jag borde kunna det här. Men okej, okay, min tolkning är i alla fall att det är så här att innan saker och ting börjar växa.
Mm.
Som att det måste, precis som det är på vintern eller hösten, att hela naturen så här, ta det lugnt innan våren kommer och det börjar växa.
Mm.
Och jag känner bara så här, vi lever i ett samhälle där det hela tiden ska vara så mycket, det ska hända så mycket, man ska prestera så mycket, och alla liksom så här, allt man lägger upp i sociala medier, det är ju bara grejer som är prestation på ett eller annat sätt. Och det finns någon form av, alltså vi blir så stressade av det, så känner jag i alla fall, när man följer olika människor som, vi som personer kan ju inte se skillnad på att, om du bara bläddrar i ditt flöde och så har du så här, någon som har bakat en fantastisk chokladtårta i 8 lager med ganache. Sen har du någon som har sprungit ett maraton, sen har du någon som har köpt ett nytt hus och sen har du någon som har senaste stilen som person. I alla fall så känner jag så. Då tror jag att alla gör allt hela tiden. Och så får jag någon form av inneboende stress liksom. Och jag försöker komma ifrån det.
Mm. Men du säger å ena sidan att du trivs med när det händer saker, när det är ös, fullt schema. Men sen så pratar du om det här att du ändå befinner dig nu i någon slags före det blir fullt ös igen. Hur trivs du att vara i en sån här period då? Känner du rastlös då eller?
Inte rastlös men lite dålig. Alltså lite som att jag borde prestera.
Mm.
Men inte rastlös egentligen utan jag trivs väldigt bra med att inte ha så himla mycket att göra. Utan det är mer det här inre oron som liksom triggas igång skulle jag säga.
Mm. Du är ganska bra på att ändå softa och ta det lugnt.
Ja, jag älskar det. Det är det bästa jag vet. Men jag känner samtidigt att den här inre oron kommer. Men det är ju inte så. Jag kan ligga absolut en hel dag i soffan och kolla på serie. Jag är inte sån som behöver liksom så här ut på massa olika saker och så. Nej.
Nej. Du, jag ska vara helt transparent med dig nu eftersom att jag tycker om att vara helt ärlig.
Mm.
Jag hade inte stenkoll på dig inför idag mer än att jag såklart har sett Mamma Sanningar fladdra förbi i sociala medier. Det har väl alla i hela Sverige gjort. Det är ett av Sveriges största influencerkonton ju. Men min tjej då, min förtjusande dam som du mötte här.
Underbar tjej.
Ja,
vi har ju faktiskt haft lite kontakt via sociala medier. Jag tycker att hon är fantastisk.
Jag vet, och hon var så gullig inför det här. Hon bara, ja men, för hon rekommenderade dig. Och jag tänkte så här, fan, ja men. Så gick in och kikade lite. Men jag hade ju som sagt lite koll. Och så bara, shit, hon verkar kul. Hon verkar rolig, hon poddar. Och alla som poddar är väldigt sköna gäster liksom. För ni kan ju
så.
Snacket.
Ah,
ja, men
okay.
Så är det ju. Och då sa också min tjej, hon sa så här, ja men vi följer varann på Instagram och så här. Så inför idag så var hon så här väldigt lite pirrig och glad inför det. Och så när du kände igen henne, hon blev så glad.
Nej men jag blev så glad för jag tänkte nämligen på det. Jag visste ju att ni var ihop så jag var så här, undrar om hon kommer hit. Så jag blev jätteglad.
Ja, du visste det?
Ja. Jag kan komma mer koll på dig än vad du har på mig.
Ja men kanske, ja, men fan vad hemskt det låter. Men
det kommer alltså, sluta med att det är jag som intervjuar dig.
Nej, gud, låt mina lyssnare slippa det. Men det var så gulligt, för när du var på toa här inför podden så bara gav hon mig en kram och bara, hon kände igen mig.
Ja, vad gulligt.
Så himla fint. Men det känns skitkul det här och jag har fått sån jävla fin känsla av din energi redan. Och jag tänkte så här. Eftersom att jag inte har så stenkoll på dig så vill jag liksom höra din story idag.
Mm.
Jag vill höra var du kommer ifrån och varför du är där du är. Ditt stora break med dina kanaler och vad som händer där. Jag förstår att man inte kan dra hela din live story på en timme, det förstår jag. Men ändå de viktigaste delarna på något sätt.
Ja, absolut.
Mm. Vart börjar vi någonstans? Vart tar vi oss om vi ska ta det lite från början?
Ja, men jag tycker ändå att vi tar oss till Kortedala. Det är alltså en förort utanför Göteborg där jag växte upp ihop med min mamma. Det var jag och mamma helt enkelt. För min pappa han lämnade oss när jag var 4 år och jag har inga syskon. Och min mamma var sjuk under hela min uppväxt. Och det är ändå någonting som har präglat mig och hur jag är som person. För jag tog väldigt mycket ansvar som liten. Alltså framförallt känslomässigt ansvar. Hon var då så pass frisk att hon kunde verkligen ta hand om mig. Och jag har alltid känt mig otroligt älskad. Hon har alltid liksom så här prioriterat mig. Hon har alltid sagt att så här, jag har inte haft så mycket energi. Men den lilla energi jag haft har jag lagt på dig.
Mm.
Så att jag har alltid känt mig väldigt prioriterad. Samtidigt som jag tror det. Och jag sa det. Jag sommarpratade förra sommaren. Mm. Och jag inledde det. Som har pratat med en reflektion som jag har tänkt på ganska mycket senaste tiden. Just det här med att som barn så vet man ju bara den uppväxten som man själv är i. Så det spelar ingen roll om man, jag bara tänker folk kan tycka så här, men varför vill barnen bo kvar i den här liksom uppväxten om det är misär och så här, nej men det är den uppväxten man känner till. Man vet ju ingenting annat.
Man har inget att jämföra med.
Man har inget att jämföra med. Så det är först egentligen när man blir äldre och kanske börjar umgås med kompisar, man sover borta, man åker på läger som man kan se att så här, ja men okej, alla har det inte som vi har det.
Nej, och allt blir ju normaliserat också. Och det krävs ju ganska extrema saker för att man ska förstå att något är lite annorlunda.
Ja.
Och det krävs verkligen den här jämförelsen som du beskriver. För innan dess så är man ju bara, ja, men det här är min uppväxt. Det blir, ja, så här, det blir så här det är liksom.
Exakt, precis så. Mm. Så det var ju egentligen först när jag blev lite äldre som jag insåg hur det hade påverkat mig. För det blev att jag, ja, men tog väldigt mycket ansvar, har gjort hela mitt liv. Och det är ju någonting jag jobbar på fortfarande. Och framförallt, det var lite intressant det här med sommarpratet. För jag var så här, ja, men okej, jag fick frågan, en fantastisk ära. Och jag kände direkt att jag ska prata om min uppväxt och hur jag kommit dit där jag kommit idag. För det var absolut inte självklart. Men hur ska jag liksom... Jag förstod samtidigt inte att det skulle bli en ny resa. Utan jag tänkte, men det här, jag skriver bara ner min uppväxt. Jag vet ju vad som har hänt. Under den här tiden så hände det liksom processer i mig. Där jag insåg att, men shit, jag har inte alls bearbetat vissa av de här sakerna. Så på något sätt, efter då... Jag gjorde detta förra våren, så har det liksom satt igång en ny utvecklingsprocess i mig där jag känner att jag har mycket kvar att jobba på liksom.
Mm. Men har det varit svårt för dig att hitta en gräns i hur utlämnande du vill varit angående din mammas sjukdom och hur det har präglat dig? Eller känner du så här i och med sommarpratet och så att nej, nu släpper jag allt liksom?
Ja, men det gör jag. Och jag har alltid varit väldigt öppen. Det har ju varit hela grunden till min kanal som då tidigare hette Mammas sanningar. Nu är mina barn så pass stora, så nu har jag tagit mitt namn istället. Så nu heter min kanal Bibi Wallin, för jag har lite mer. Det är fortfarande väldigt fokuserat på humor och allvar. För jag tycker ofta att humor är ett bra verktyg för att liksom ta upp lite tuffare grejer. Och det var ju hela startskottet till att jag startade mina kanaler. För att jag var så trött på allt polerat och på alla filter. För på den tiden, detta är ju typ 10 år sedan, då var det ju på Instagram extremt polerat. Det var ljust och fräscht och det var liksom syskonmatchat. Och pratade man om mammalivet. Jag var ganska nyseparerad och var själv med ganska små barn och sådär. Pratade om mammalivet, så var det också bara fantastiskt. Och jag kände så här, ja, jag älskar mina barn, det är fantastiskt. Men det är också skitjobbigt och jag har ångest. Och jag känner mig kvävd ibland. Och, ja, men så här, och jag öppnade upp det och visade det. Så att det har jag gjort egentligen hela tiden. Men så har det väl varit vissa saker som jag inte har gått på djupet och inte pratat om, som jag nu liksom mer har öppnat upp. Men min generella inställning är att vi alla mår bättre om vi kan vara mer öppna. Dels att man mår bättre själv om man inte har massa lögner och försöker liksom sopa igen saker. Men också att vi kan hjälpa varandra, att saker blir normaliserade. Om man pratar om att man har ADHD eller psykisk ohälsa, så det sitter så många där ute som känner igen sig, kanske inte på pricken, men som också kan känna sig, men shit, det här var skönt att hon pratar om det här och jag är inte ensam.
Mm. Men du kommer ändå från en ganska kämpig uppväxt på vissa sätt i alla fall, men också trygg och kärleksfull, både och kan man säga.
Ja, ja, men precis.
Får man fråga vad din mamma var för sjuk?
Ja, hon fick en hjärntumör när jag föddes. Så hon blev sjuk när jag var bara några månader gammal. Hon åkte in och ut i sjukhuset och sa så här, men gud, jag går in i saker, jag har dubbelseende, jag mår illa. Och de var så här, men det är bara en förlossningsdepression. Så de kollade inte ens upp det, de bara skickade hem henne. Och det hände väl typ 3-4 gånger tills de till slut sa, ja, vi får väl göra en röntgen då. Och då var det faktiskt så att hon satt där. Jag tror egentligen att hon skulle åkt hem och fått svaret så här några veckor senare. Men de såg direkt att det här är bråttom. Så de kom in direkt, en hel så här jourgrupp med liksom läkare och sjuksköterskor, och frågade så här, när åt du senast? Hon bara, men jag åt väl frukost i morse. Och de, men det behövs 10 timmar då, eller vad det var för någonting, mellan att man äter och att man opereras. Bara, du ska in och opereras nu. För att tydligen var det så, det var inte själva tumören som liksom var det akuta, utan det var att den tryckte på någonting i hjärnan, så att hon var tvungen att operera in en shunt, och det är en plastslang liksom mellan hjärnan och magen för att dränera. Annars får man vattenskalle och då dör man liksom. Så att det handlar om timmar eller i alla fall dagar. Så jag tror att jag har nog haft med mig liksom ända från början. Då var jag ju så liten, så det hade jag ingen aning. Men bara det här med att jag hade en pappa som åkte fram och tillbaka mellan Sverige och Afrika, och inga andra nära, så att jag blev runtskickad hos liksom släktingar och sådär. Och jag tror att det skapar en otrygghet. Mm. Även om man inte är medveten liksom, och kommer ihåg det.
Skapade det också en starkare drivkraft för dig att verkligen ha ett ordentligt familjeliv eftersom du kom från ganska röriga familjeförhållanden?
Ja, absolut så har jag tänkt så. Jag vet inte just det här med mammas sjukdom och så, men det faktum att jag så här, inte haft någon pappa och inte har några syskon och alltid har varit väldigt så här, ensam, mm. så har jag alltid känt som jag vill verkligen ha minst två barn. Det har ändå varit liksom min grund. Och sen så har ju jag själv skilt mig nu, vilket har varit ett misslyckande. Det är väl många som tycker, men jag har verkligen känt att med tanke på att jag inte hade den uppväxten, så jag vill ju egentligen ge mina barn en trygg kärnfamilj.
Ja, men det där är väl något som många brottas med, tänker jag. Att man håller fast vid det där för att man tror att det ska vara tryggheten. Mm. Men det kanske bara blir destruktivt för barnen att vara i nära relation som inte funkar. Liksom.
Och det har jag ju också så här insett med tiden. Mm. Eller egentligen insåg jag väl det redan då. Mm. För jag visste också så här, jag har en jättebra ex-man. Alltså deras pappa är fantastisk. Och jag tycker vi har haft, vi har löst det, det vet man ju inte innan hur det ska bli. Men jag tycker att vi har löst det på ett otroligt bra sätt. Vi bodde ju i en förort tidigare och jag vet att vi la en halvtid tillsammans bara på att åka fram och tillbaka till jobb. Den ena åkte liksom 5 på morgonen och kom tidigt för att hämta barnen tidigt och den andra åkte liksom efter rusningstrafiken och kom när barnen hade somnat. Du vet, man bara gick liksom om varandra. Och då kom vi fram till att vi flyttar in till stan, vi flyttar nära varandra och det blev slutligen så bra, tycker jag, att vi flyttade till samma gård. Mm. Så vi bodde liksom så här, kanske inte exakt portarna bredvid varandra, men inte långt emellan. Och så hade vi förskola på gården.
Mm.
Och bara den grejen, det var liksom så här, jag ryser när jag berättar det nu, för det var så här, vi var separerade, men vi hade nyckel till varandra och var så här, ah, men okej, Knuts regnjacka är kvar hos dig, då kunde den andra gå in och vi respekterade självklart varandras privatliv. Det var ju inte så att man bara sprang in till den andra, men att vi ändå så här, vi har firat jul ihop, jag tror alla jular förutom en.
Mm.
Och jag fattar att inte alla kan göra det. Och det är liksom inte så här, har man gjort det så har man lyckats, det är inte det. Men jag är väldigt tacksam över att vi har kunnat göra det och att vi har kunnat ge våra barn det.
Jag ska fan dra det ett steg längre och säga att har man det så har man lyckats, skulle jag säga.
För ja, men,
på ett sätt tycker jag det. För vi har ganska likt som du beskriver, jag och mitt ex. Att vi firade jul ihop nu. Mm. Vi ses på middagar då och då. Vi hänger ganska mycket som en liten familj, blir knäppt att säga. Men du förstår vad jag menar.
Ja.
Och barnen älskar det. Mm. Liksom. Och jag ser så många runt omkring mig, separerade kompisar, där det är fullt blown fucking krig. Liksom. Det är nya partners som barnen ska kalla mamma och det är så här. Mm. Det är förbud mot varann och förstöra för varann istället för att hjälpa varann.
Ja.
Och de enda som kommer i kläm och skadas är ju barnen. Mm. Liksom. Och det där, alltså, det gör mig så jävla ont i mitt hjärta. Alltså.
Jag håller helt med. Men samtidigt är jag lite så här rädd för att gå ut och säga, åh, det här är perfekt, för att jag vet ju också att det är ju inte alltid som man kan sitta själv och lyssna på den här podden och känna så här, men jag vill ju också ha det så, men min exman eller exfru vill inte. Och då är man ju lite bakbunden. Då kan man inte göra någonting. Då får man bara göra så gott man kan.
Mm.
Och då handlar det ju om att verkligen så här, men försöka finnas för barnen, försöka prata med barnen, försöka vara så transparent som möjligt. Men det är klart att det är att de känner av det. Om man så här, inte ens kan ses över en lämning. Att man liksom lämnar på förskolan och där sker allting och så.
Mm.
Det är
men såklart att det finns ursäkter och förklaringar som gör det här svårt. Du har helt rätt. Man ska inte sätta sig på
nej, men man kan vara tacksam. Man kan vara jättetacksam över att man har det så bra.
Supertacksam över det liksom. Mm. Och jag önskar verkligen alla det, för det är väldigt, väldigt skönt. Men när separerade ni?
Vi separerade, nu är det jättelänge sedan, när barnen var, nu ska vi tänka, 5 och 2 år. Så de var ju små. Det här är 13 år sedan nu.
Men du, eftersom att det är 2 ADHD-hjärnor här så har vi hoppat lite
det,
runt. Men det är också det som är charmen med podd. Man kan göra det. Man kan verkligen ta olika vägar så länge vi kommer framåt. Liksom.
Bra.
Men jag tänker att vi har tagit oss igenom barndomen och uppväxten och så. Vem blir du sen då när du kliver in i vuxenvärlden och så? Vad drömmer du om? Vad vill du göra?
Det är också en lite intressant sak, för jag är uppväxt då med en mamma som alltid har sagt att jobb, det har man för att kunna vara ledig. Du jobbar och sen så njuter du av helgerna, kvällarna och semestern. Så det är liksom så här, apropå det vi pratade om innan, just det här att man vet bara den lilla världen som man är i. Så att det var liksom det jag växte upp med. Samtidigt som mitt val när jag mådde dåligt, för jag började få väldigt mycket ångest redan som liten. Jag var jätterädd att min mamma skulle dö. För min mamma var ju allt jag hade. Mm. Så att jag låg liksom på nätterna. Jag sov med henne tills jag så här flyttade hemifrån. Det var ju någonting som var så här, tabu jättelänge. För jag bara, gud, alltså, det här är ju så konstigt. Men jag liksom så här, hade lite koll på henne att hon levde. Så jag vaknade varje natt och liksom så här, mamma, andas du? Mm. Frågade så. Så att jag var väldigt orolig som barn. Och nu efteråt, det här är också någonting nu som har liksom kommit upp det senaste året när jag faktiskt har jobbat med min psykiska hälsa och så här, försökt att komma framåt. Jag valde vägen att bli den här duktiga flickan. Så jag pluggade, jag var jätteduktig i skolan, jag var jätteduktig på handboll, jag var skötte mig hemma, jag var en bra dotter, jag skulle inte ställa till några problem. Jag var liksom bara så här, jag tog den vägen, vilket i sin tur sen blev prestationsångest, ätstörningar, ja men du vet. Det var den vägen som jag tog. Mm. Men jag hade också alltid någon typ av driv som jag inte vet var det kommer ifrån. Nu efteråt kan jag tänka så här, det kanske kommer, om man nu tänker och tror på genetiskt, så har jag ju ändå en pappa som kom till Sverige när han var 20 med den enda målsättningen att jag ska åka till Europa, jag ska tjäna pengar för jag ska starta min farm i Ghana, alltså mitt plantage. Jag ska komma hem med en massa pengar och så ska jag starta ett stort plantage och så ska jag kunna livnära massa människor. Alltså det var ju liksom både för sin egen del, han ville väl bli rik i sig på också, men han ville verkligen också kunna hjälpa sin befolkning att kunna ge jobb liksom. Mm. Så att han har alltid haft den målsättningen och någonstans om man tror på det genetiska så har jag nog också haft det i mig att jag vill liksom inte bara gå i ledet utan jag vill göra något eget. Så att ganska tidigt ändå så kände jag att vara anställd är inte riktigt min grej. Sen har jag varit anställd flera gånger men jag har haft drivet att jag vill vara egen.
Du kände att du var made for greater things.
Eller hur? Precis.
Ja. Men det är intressant där, för du pratade ändå om problemen med din mammas hälsa. Mm. Där det blir som ett slags medberoende för dig nästan.
Absolut.
Du anpassar ditt liv efter henne och du blir väldigt påverkad av hela situationen och du kollar om hon lever och allt sånt där. Sen pratar du också om en ADHD-diagnos. Mm. Och då tänker jag så här, det finns ju ganska naturliga ingångar här till ett missbruk.
Absolut.
Så då undrar jag, min följdfråga blir då, hur har din relation till alkohol och droger sett ut under ditt liv? Och är det någonting som du har varit extra försiktig med tanke på att du kommer från riskfaktorer?
Mm. Jag vet inte om jag tänkt att det beror på riskfaktorerna, men jag är absolut medveten om det. Droger har jag aldrig hållit på med, så det är ingen grej. Men med alkohol, att jag vet ju, så här kan jag säga, att min mamma har aldrig druckit någonting. Hon har alltid sagt så här, jag är snurrig nog ändå, jag behöver liksom ingen alkohol. Mm. Så jag är inte uppvuxen med en alkoholkultur och det tror jag kan vara skillnaden. Att jag valde liksom det här, om man säger, duktiga spåret för att hantera min ångest istället för liksom alkohol och missbruk. Det hade lika väl kunnat ta den andra vägen och särskilt om jag hade växt upp i en familj där man hade använt sånt. Men jag är fortfarande väldigt medveten. Men jag tror att jag är en sån person som snarare tänker, jag tycker det är jättekonstigt att människor, det är så många som dricker alkohol ändå. Så här, en eller, jag vet att du inte dricker, men liksom en eller två eller tre gånger i veckan. Och sen tycker de inte att det är något problem. De är inte ett dugg oroliga för att det någon gång skulle liksom så här, att de skulle bli beroende. Jag är snarare tvärtom. Jag tänker alltid, jag kanske är sån då att jag alltid tänker på värsta scenariet. Men jag tänker absolut, din tjej har ju ett konto som, vad heter det nu?
Hej alkoholfritt.
Hej alkoholfritt. Och jag tycker det är fantastiskt, för jag älskar den typen av inspiration och jag känner att det skulle absolut kunna vara så att jag tar den vägen istället framöver. Jag har inte gjort det ännu, men jag tycker att alkohol är någonting som kan vara problematiskt och att man behöver vara medveten kring det.
Det finns en röd tråd bland alla mina gäster i min andra podd, för jag driver en podd om beroende också, som heter Bara en till. Och där finns det som sagt en röd tråd, och det är ju att i princip alla gäster jag har där har ADHD.
Ja, det är så.
Det är så starkt kopplat mellan ADHD och beroende. Så det är därför jag tar upp det med dig också. Att folk som har det, det är ju det här med dopaminet, att vi är extra känsliga för det och vi har brist på det och så här. Så det är liksom, vi som har ADHD ska vara extra försiktiga med det.
Och det är det jag känner. Jag känner ju att det är skönt att ta ett bra glas vin för att hjärnan lugnar ner sig. Och bara det tycker jag är en varningssignal. Att så här, men är det här så sunt egentligen att det är så pass skönt? För jag kan prata med min sambo. Jag har tagit upp det och bara så här, men okej. Liksom, varför dricker du alkohol? Men det är gott, men det är trevligt. Och jag bara säger, men en anledning för mig är ju att jag för en gångs skull inte behöver ha 20 tankar samtidigt. Och bara det faktumet tycker jag är någonting som jag, jag tar i beaktning.
Men du, om vi spolar fram bandet lite så kastas ju du in i offentligheten alldeles snart. Du, hur ung är du? För du har gjort en del tv ju.
Ja, och där skulle jag säga, för jag pluggade i Lund och jag pluggade till något så, alltså jag kan inte ens förstå själv att jag frivilligt valde det här. Jag hade alltså typ bästa betyg, kunde läsa i stort sett vad som helst, men har jätte så här prestationsångest som vi var inne på, jag kan liksom inte välja. Så jag satt så här dagen innan ansökningen skulle in, mina kompisar skulle plugga i Lund, så jag kände att där vill jag också plugga. Så jag satt och bläddrade i den här katalogen, ansökningskatalogen. Och full för en bild där några människor verkade ha det så trevligt. Och det här var alltså systemvetarprogrammet. Så programmering och datorer. Och det...
Så lättköpt också. Du ser en bild på några glada människor. Bara, vad glada de är.
Nej, men alltså, måste jag göra? Det var verkligen så. Och sen efteråt så bara, men gud, varför valde jag det? Nej, men så jag började plugga ett systemvetare. Men kom över på, jag började jobba på natt-tv, det var alltså student-tv. Också en sån här konstigt program där vi satt i tv och sände en gång i veckan och liksom drack starksider och liksom typ festade och sände tv. Jag bara, gud, det här var ett roligt jobb. Och där någonstans var jag såhär, men gud, man kanske skulle jobba med tv ändå. Men jag hade ju inga kontakter. Jag hade typ varit i Stockholm en gång i hela mitt liv. Och alla var så här svenska jantemänniskor som bara, men gud, alltså det är jättesvårt. Det är klart du inte kommer kunna göra det. Men, jag bara bestämde mig att jag ska jobba med tv. Och det tog, från att jag bestämde mig för det, så tog det typ 1,5 år. Så det var inget som hände bara över en natt. Men jag bestämde mig för att jobba kvar på natt-tv, ta det mer seriöst, sluta med liksom starksidan i tv, utan mer ta det seriöst. Jag fick ett annat tv-jobb på TV Helsingborg, Helsingör. Så varje lördag klockan 8, när mina kompisar låg tokbakfulla liksom, hemma i studentsängarna, så befann jag mig i Danmark. Och så kom det 4 danska killar och hämtade mig och så åkte vi ut i någon skåpbuss och intervjuade danska artister. För jag bara kände att jag måste ha lite erfarenhet. Samtidigt som jag så här spelade in så här, kassetter var det på den tiden, typ VHS, och skickade till alla tv-kanaler och bara, hej, hej, har ni något jobb till mig? Och jag, nu efteråt så kan jag tycka att det var ju ändå en gullig naivitet. För jag trodde verkligen att de, varje gång det ringde och jag inte kände igen numret, så tänkte jag, nu ringer de från tv och säger att de har ett jobb till mig. Det var det ju aldrig. Så jag var liksom så här, jag bara väntade på att snart kommer de ringa. Men det gjorde de inte. Så till slut insåg jag att jag måste göra på ett annat sätt. Så vid något tillfälle så kollade jag på ZTV. Och då sa de så här att ett program som heter TV-huset. Så sa de, detta var i slutet på våren. Så sa de, vi syns i höst igen. Fast då är det inte vi som är programledare. Men kolla ändå, sa de i tv. Och då tänkte jag, ja, jag måste ringa och kolla om de söker en programledare. Så det gjorde jag det. Då ringde jag till kanalen som då hänvisade vidare till produktionsbolaget. För det är ju ett produktionsbolag liksom som sköter castingen. Och hade tur. Då kom jag fram så här veckan innan casting. Och de bara, ja, men egentligen, det är egentligen fullt på castingen. Men du kan väl komma. De tyckte jag tjatade så mycket. Så de bara, ja, kom du om du vill.
ADHD-drivet.
Ja, men lite så. Nej, men det var verkligen så. Jag hade bara bestämt mig. Så jag bara, okej, då åker jag till Stockholm. Bokade en tågresa upp till Stockholm och kände även då att nu är det klart, nu får jag det här jobbet. För de hade ju sagt att jag skulle komma dit. Och så kom jag in på den här castingen och det är alltså 200 personer. Och jag ljuger inte, 200 personer som är där inne och sitter och väntar. Och jag kände igen folk, det var så här, inte hon är med i Vita lögner? Alltså du vet, så här, såpor som jag gick på den tiden. Och det var modeller och alla verkade så himla coola och snygga. Och då kände jag för första gången att okej, det här kanske inte är så lätt som jag trodde. Men jag gick in och gjorde min audition och åkte hem. Och sen efter någon vecka så ringde de och sa att jag hade gått vidare. Och sen var det 2 auditions till och sen så fick jag jobbet.
Mm. Hur kände du då? Kände du så här, nu sker det?
Vet du, det var absolut, om jag tittar tillbaka i livet, man har ju några ögonblick, så här, precis när mina barn liksom landade på bröstet. Och det ögonblicket, skulle jag säga. Alltså det var så, jag var så glad, jag var inne i Salahallen, kommer jag ihåg, i Göteborg, med min mamma och skulle äta lunch när de ringde. Och jag såg, nu ringer de på riktigt. Jag hade trott i 2 år att någon skulle ringa. Nu visste jag så här, nu avgörs mitt öde, för jag visste ju också att säger de nej nu, då är jag ju tillbaka på liksom ruta 1 igen.
Mm.
Det är inte så att jag har liksom kommit något längre då, utan så här, jag måste få det här jobbet.
Mm.
Och de ringer och säger du har fått jobbet. Du vet, jag skrek där inne, jag hoppar runt, det fanns inga hinder liksom.
Men du är ju väldigt framgångsrik idag inom det du pysslar med. Vi har benämnt det att det är podd och det är influencer och det är, du gör böcker och det är liksom allt du vill i princip.
Mm.
Men den här tv-karriären, har det funnits en sorg för dig över att du liksom inte blev en, vad ska man säga, ny René Nyberg eller sådär?
Nej, det har det inte. Utan jag kände, jag jobbade kanske 3-4 år med tv och kände under den här tiden att det var väldigt mycket armbågar och väldigt kämpande. Som att jag liksom simmar motströms. Och jag tyckte att det var så jobbigt. Så slutligen så var det jag som bara kände så här. Visst, man, jag hade kanske kunnat fortsätta lite till och hanka mig fram. Men det var så här. Och jag visste ju andra människor. De åkte hem till cheferna och bjöd på fika och sånt där. Och jag bara kände nej. Jag vet inte, det gick emot mig.
Mm.
Och då kände jag att nej, men då får det vara. Däremot så alltså jag älskar att liksom synas och höras och ha kanal och kunna prata med, liksom ha en dialog med mina följare och så på ett sätt som man faktiskt inte har när man sänder tv. Nu har man ju så här, det vet ju du också, man har ju en kanal in och ut, man kan skriva till varandra och man har en direkt dialog. Så nu efteråt så känner jag bara så här, men gud, det var ju det här som var meningen. Alltså det här känns ju mycket mer som min grej än att bli inkastad i något tv-program om dating och sen är det något tv-program om att bygga hus och sen är det någonting om att laga mat och så här. Här får jag ju så här, göra det jag vill om de ämnena jag vill. Jag kan byta, jag kan liksom ändra. Så jag känner mig tacksam.
Så om ett produktionsbolag hör av sig idag och säger så här, nu ska du ta över Förrädarna till exempel.
Det hade jag gjort.
Jag visste väl det. försök inte med mig.
Nej, jag är inte svårköpt. Absolut nej. Inte. Nej, det är jag inte. Nej. Jag har ingen, alltså, så jag har ingen prestige att bygga upp någonting sånt. Men jag ska inte säga ändå, för frågan var om det finns en sorg i mig. Och det tycker jag inte att det gör. Men sen är jag alltid öppen för förslag. Och en sån grej skulle jag tycka var jättekul.
Mm. Men hur många år är det från att du lämnar tv-branschen tills du börjar med Instagram och allt det andra?
Det är, nu måste jag tänka här, det är väl typ 6-7 år kanske. Det är ganska lång tid.
Vad pysslar du med de åren?
Men då jobbade jag, för då min något misslyckade systemvetarkarriär som aldrig blev något, för jag bytte inriktning även på universitetet. Jag bytte från systemvetare till media och kommunikation. Så jag kunde göra det bytet liksom. Så jag har en examen i media och kommunikation. Så jag fortsatte inom det. Så jag jobbade på PR-byrå. Jag jobbade som så här, kommunikationsansvarig för en sajt. Och det var där som jag blev ansvarig för att skicka ut nyhetsbrev. Och jag hade ingen aning ens hur det funkar. Jag har inte jobbat digitalt, men det här var liksom en digital tjänst. Och jag vet första gången jag skickade ut ett nyhetsbrev och gick in och kollade statistiken och med en gång kunde se så här, hur många som hade öppnat, vilka länkar de hade klickat på. Alltså det hände någonting inom mig där jag bara kände så här, shit vad roligt med den här snabba feedbacken. Då fanns ju inte ens Instagram och knappt Facebook tror jag. Men det var någonting som var så här, gud det här skulle vara roligt att jobba mer med.
Mm.
Men sen tog det kanske, och sen jobbade jag på en contentbyrå och gjorde i stort sett det som jag sen började göra själv. Jag började på Facebook och göra filmer, så här snabba tutorialfilmer. Så bakar du en kladdkaka på 20 sekunder. Nu gör ju alla sånt, men då var det inte många. Då var det inte många som gjorde videor överhuvudtaget. Och jag hade ju jobbat med att redigera och kunde storytelling genom jobben och så. Så för mig var det ganska naturligt att börja på den, liksom, med det.
Mm.
Och då gjorde jag det samtidigt för kunder. Jag hade Delicato, jag jobbade mot Bonnier och hade hand om deras native advertising. Som egentligen handlar om att göra sponsrat innehåll så redaktionellt likt som möjligt. Mm. Så jag hade gjort alla de grejerna och kände sig, men varför sitter jag här och gör det för kunder när jag kan göra det för mig själv?
Du var för din tid, kan man säga.
Ja, men jag tror faktiskt att jag var det.
Du var menat för någonting som inte hade skapats än.
Lite så. Det var precis i sin linda, liksom. Ja. Och då började jag göra det, för att då så var mina barn ganska små. Jag var ganska nyseparerad och jag höll på att pyssla jättemycket med dem. Men samtidigt så är jag en lat jävel, tänkte jag säga. Men jag är ganska bekväm av mig och jag gillar inte avancerade saker, utan jag försöker alltid hitta genvägar. Så att jag höll alltid på att leta efter så här enklaste pysslet, enklaste kakan. Alltså jag orkar inte hålla på att stå och baka bullar liksom med en 3-åring och en 5-åring. De har ju tröttnat innan man ens liksom kommer till jäsningen. Då vill jag hitta olika sätt. Så här, men då måste man ju kunna göra det lite snabbare.
Ja, du sa nyss kladdkaka på 20 sekunder. Det går väl inte ens?
Nej, men den... Precis.
Jag var tvungen att fråga om det. Ja. Finns den verkligen?
Det hade varit något. Jo, men jag har faktiskt gjort muggkladdkaka. Det tar inte mycket mer än 20 sekunder. Det är bara Nutella och ägg och mjöl, så bara rör man runt det.
If you say so. Ja, okej, okay, förlåt. Jag ska inte avbryta dig.
Nej, men det tog 20 sekunder. Och, alltså, du vet, man redigerar snabbt en video. 20 sekunder. Men då tänkte jag att det finns ju mycket bloggar. Men det kändes gjort och det kändes lite tråkigt. Tänkte jag att, nej men göra videoformat. För det känns ändå lite nytt. Och då kan jag samtidigt så här, pyssla med barnen. Göra det jag ändå gör med barnen och så filmar jag under tiden. Och sen så sitter jag på kvällar och helger och när jag inte har barnen och redigerar. Men jag hade ju ändå så här, jag kände ju ändå så här, men det här kan ju gå bra. Det här kan ju så här, min målsättning var ju ändå så här, det här vill jag jobba med. Fast jag fattar ju att jag ser ju inte upp mig från jobbet för att jag liksom har en idé, utan jag insåg att det här kommer ju ta 1-5 år innan jag kan jobba med det. Men jag hade ändå det som, annars hade jag inte kunnat sitta kvällar och helger och sådär. Så himla roligt var det inte, utan det var ju också så här: okej, nu måste jag bygga upp en liksom följarskara för att sen kunna göra de här samarbetena liksom.
Det är så otroligt speciellt att höra någon med den strategin. För det vanliga är ju snarare att folk bara, nej men det jag gjorde det bara för lite kul. Och sen så bara, så blev det bara stort av en slump. Och sen så bara, du var ju så här, jag ska bli störst. Ja, så här business från start på något sätt. Ja. Det är lite omvänt ju.
Men jag undrar, jag vet att många säger så, och absolut att det finns de som bara, oj, 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 jag är kompis med Bianca Ingrosso och jag fick jättemånga följare genom henne. Eller så är de bara så fantastiskt karismatiska. Jag vet inte hur man får liksom bara helt plötsligt bara bli stor utan att ha någon typ av strategiskt tänk. Jag tror att fler folk än de som säger det rakt ut har haft ett strategiskt tänk.
Ja, men säkert, så är det nog. Det där har nog du bättre koll på än vad jag har, tror jag. Det är ju trots allt din värld.
Ja, jag vet. Det kanske inte om man är så här mer allmän liksom livsstilsbloggare eller så där.
Men hur lång tid tog det då innan det small till? När kände du så här, shit, nu flyger det. Det här kommer jag kunna göra for living.
Jag skulle säga att jag jobbade ett år i alla fall utan att tjäna en enda krona. Och jag började med Facebook. Då var Facebook jättestort. Så jag fick väl så här uppemot så här 80 000 kanske. Heter det inte prenumerant? Jag kommer inte ens ihåg. Vad heter det på Facebook? Följare. Ja. Innan jag ens började med Instagram. Så jag var ganska sen in på Instagram. Och jag tyckte Instagram var så jävla trögt. Och jag bara, men det här kommer jag aldrig gå. Det gick så långsamt. Jag skulle säga att det gick så långsamt ända tills jag startade Mamma Sanningar. Och då bara så här, pang, då var det lite av den grejen du säger. Allt gick jättesnabbt. För uppenbarligen så fyllde jag ett behov som jag visste inte ens att det... Alltså jag hade på riktigt, där hade jag verkligen ingen strategisk tanke. Så det kanske är så ändå nu när jag tänker efter att... Mamma Sanningar skapade jag för att, och jag vet exakt i vilket ögonblick, för jag hade gjort en så här glasstårta med barnen som, det var mitt i sommaren, den hade liksom smält, jag gick på toa, den hade smält så det hade runnit ner på golvet. Barnen sprang runt och skrek i den här glassmeten. hela stativet med en lampa välte och gick sönder. Och du vet, jag kommer ut från toan och det är bara kaos. Och jag har kämpat med det här så länge och jag bara vill gråta. Och hade det varit normalt så hade jag bara sagt, okej, hur ska jag lösa det här? Jag slänger in den i frysen, jag städar upp och du vet så här. Men då bara kände jag så här, nej men nu ska jag fan filma hur det är på riktigt. Så då gjorde jag en sån klassiker som det är nu i alla fall, lite så här före, efter eller det du inte ser och det du ser. Men jag hade aldrig sett att någon gjorde det då. Då gjorde jag en sån här, men okej, det här är det jag brukar visa upp, men så här ser det ut egentligen. Och la upp på min då första kanal som heter Fixa Själv, som är då det här pyssel och hacks och tips och recept och sådär. Och jag fick så, alltså det var så här, 4 gånger så mycket engagemang som jag fick på mina andra videos och även på Instagram. Och folk bara, åh vad skönt att någon äntligen visar sanningen och så är det precis hos mig. Och jag fick jätte liksom så här, jag fick en boost av det. Och kände att men det här är ju det som under tiden jag hade fått förlossningsdepression, jag fick barn, jag tyckte att det var jättetufft. Jag hade ju känt allt det här men kände så här, det är inget man visar upp. Det är ingen annan som gör det. Och liksom, nej, folk vill inte ha sånt. Folk kommer tycka att jag är dum i huvudet och men man pratar inte om det helt enkelt. Men då fick jag lite så här, men gud, man kanske skulle visa den sidan också. Mm. Jag gör så att jag kände att det passar inte på att fixa själv. Men jag startade ett annat konto bara för att visa den sidan. Lite som så här parallellt konto. Men jag hade ju aldrig någon tanke på att det skulle slå.
Mm. Och namnet då, Mammasanningar?
Kom jag på riktigt på en halv minut.
Mm.
Det var verkligen så. Jag bara, vad skulle det kunna heta? Det måste vara något som är i ett ord. Jag var lite irriterad över att jag hade tagit fixa själv. För det är så här, fixa själv. Och så är det egentligen 2 ord, men det blir 1 ord på Instagram och Facebook. Jag var lite irriterad över det. Jag bara, nu måste jag vara lite smartare. Jag måste välja något som man kan ha i ett ord och som inte är några å, ä och ön.
Mm.
Mammasanningar, ja men det är bra. Mm. Och så bara startade jag det och så körde jag igång. Och så bara, pang, kanske på 2 månader eller någonting så hade det gått om det andra kontot.
Ja, men när man får den där framgången och alla de här följarna så växer ju också en annan fråga, tänker jag, när man har barn och så. Det här med att exponera barn.
Mm.
Det känns som att det alltid är en rykande het potatis för alla. Hur tänkte du den frågan?
Då tänkte jag inte på det alls. För då tror jag inte, nu pratar ju alla om det, men då tror jag inte att det pratade så mycket om. Så det var liksom inte riktigt en grej, för att mina barn ville vara med och jag tyckte det var roligt att de var med och vi gjorde någonting ihop och de var så här, när ska vi spela in film nästa gång? Och jag var så här, ah, men kul. Så att jag reflekterar faktiskt inte över det då, men har såklart nu på senare år tänkt på det. Och min äldste son bestämde ganska tidigt när han var så här 10 kanske, att han inte ville vara med. Och sen dess har han inte varit med någonting. Så att jag respekterar ju självklart det som de säger och det de vill.
Mm.
Och sen så bestämde vi nu, vad kan det vara, 3-4 år sedan med Knut, min yngste son, som har velat vara med hela tiden. Nu är han tonåring, så nu är han lite mer restriktiv och då är han inte med lika mycket. Men nu är det ett jobb för honom. Så jag har startat ett aktiebolag. Så han har liksom Kung Knut AB. Så han tjänar pengar på det. Så han får välja helt själv, vill du vara med eller inte? Och så ja. Väljer han vilka ibland. Bara, nej, det vill jag inte vara med på. Det kommer bli stort på TikTok. Det vill jag inte vara med på. Då tycker han det så här, nej.
Får han pris per klipp då, eller?
Ja, han får för de samma. När jag får betalt så får han betalt.
Ja, och det leder oss osökt in på nästa fråga som handlar ju då om
pengar.
Pengar. Man blir nyfiken. Eftersom det går så bra för dig, du är så stor. Vad är det för pengar vi pratar om i den världen? Hur rik är du?
Hur rik är du? Ja, det är en bra fråga.
Men det är väl en bra fråga?
Ja. Det är också en intressant grej, för att jag är, och det har nog också med min lite oroliga natur att göra, så är nu måste jag bara formulera mig så att jag säger bra
man
här.
Måste alltid snirkla sig så mycket i ekonomifrågan.
Ja, faktiskt.
Svara bara istället.
Ja, men jag är alltid orolig för ekonomin. Jag tror aldrig att det går bra. Sen så kommer så här resultatrapport, balansrapport.
Plus 8 miljoner.
Nej, det är inte så mycket. Men det är liksom så här, det går bra. Mm. Verkligen, det går bra.
Mm.
Det är bara 3 minuter.
Du svarade så direkt bara.
3 minuter svar.
Du tog en omväg.
Jag tog en omväg.
Ja, nej, men det förstår man ju. Och det är grattis till det.
Tack så mycket. Ja. Tack.
Men vi snuddade vid det förut att du har ADHD.
Mm.
Också GAD, va?
Ja.
Mm. Hur skulle du säga att dina diagnoser påverkar dig i vardagen?
de påverkar mig jättemycket, men jag är väldigt tacksam att jag har fått diagnoserna. Jag fick ju dem sent, för inte ens 2 år sedan. Och innan dess så bara kände jag mig konstig och annorlunda, och att allt var väldigt jobbigt. Jag hade otroligt mycket sån här coping mechanism, som man säger på engelska. Vad heter det ens på svenska?
Överlevnadsstrategier.
Så heter det. Mm. Ja, men så här, för att visa upp en normal yta utåt. Men samtidigt var det ju kaos inombords. Och att leva med de två liksom så här parallella bilderna av sig själv. Jag har ju inte förstått det tidigare, men nu inser jag hur dränerande och hur mycket energi det tar att visa utåt att man visst har koll på allt och det här är inga problem och det löser jag. Och inombords känner jag bara så här, shit, jag kommer aldrig fixa det här. Hur ska jag klara det?
Mm.
Eller kan inte du känna det?
Jo, hela tiden. Men det blir ju som en inre konflikt, och jag tror den är skitsvår. Framför allt för oss med diagnoser då.
Diagnoser och om man är känslig person. Om man är lite så här medberoende och har det från början, att man så här vill verkligen göra rätt och man är så rädd att någon ska bli arg eller att det ska bli fel. De två tillsammans tror jag är väldigt jobbigt.
Mm. Men medicinerar du?
Jag började göra det när jag precis hade fått min diagnos. Men jag kände att jag blev väldigt speedad av det. Jag testade några olika, både doser och preparat. Men kom ändå fram till att jag mår bäst utan, så jag gör inte det.
Nej, samma här.
Ja, bra att du sa det, för jag tänkte fråga.
Nu slapp du fråga.
Ja, okay.
Ja, nej, men det...
Kände du också så att du liksom blev lite alltså du blev inte riktigt dig själv?
Jag kände mig lite avtrubbad.
Mm.
Jag kände att jag tappade bort mig själv lite. Det var en del bieffekter som jag inte gillade. Sen så var det grejer jag fick hjälp med också, såklart. Men jag... Jag vet inte, det var någonting, alltså jag gillar ju den här sidan hos mig själv, att jag är väldigt fladdrig och all over the place. Du vet, man är ju väl, när jag är glad, jag är väldigt, väldigt glad. Mm. Så här. Jag kände att med medicineringen så var det som att det blev lite, jag blev så himla lugn och jag blev lite avtrubbad och avklippt åt alla håll. Och jag kände bara, nej, då får det vara liksom. Men som vi var inne på, du får göra så otroligt mycket kul. Vad drömmer du om? Vad har du kvar egentligen?
Nu är jag lite inne på, den resan jag är inne på nu är ju mer liksom en resa inåt.
Mm.
Och jag tänker mig så här, jag har mina kanaler, jag har mina följare, jag kommer alltid liksom ha humor som en del, för jag tycker att det är väldigt kul att göra humor, plus att jag tycker att det är ett bra verktyg för att prata om tuffare saker också. Men jag känner samtidigt, jag menar, jag har ju gått från mammainnehåll. Det gör jag ju inte längre. Nu är jag ju mer så här, ja men, vardagssituationer och lite liksom relationshumor och lite sådär. Jag vill gå ännu mer liksom in på personlig utveckling.
Allvaret.
Ja, men lite så. Mm. Och mycket också så här, men hur kan man liksom göra i livet för att må bättre?
Mm.
Och jag kan ju bara utgå från mig själv. Och det har jag alltid gjort i allt jag har gjort. Jag är ingen expert, jag kan ju inte ta in experter. Men liksom så här, hur har jag gjort? Om jag nu är på den här resan och jag känner att jag har kommit en bra bit på vägen. Men jag är absolut inte klar, och det blir man nog aldrig. Men jag tycker att jag har dragit den där, eller dragit lärdomar. Jag har den avstängd, vad konstigt. Den är på flygplansläge.
Okej då. Jag skulle precis skulda dig lite, men det är okej.
Men kolla, flygplansläge.
Okej, ja. Det här klipper vi inte bort, ska jag säga. Det här ska vara kvar.
Alltså,
du får skämmas.
Det är du som får skämmas.
Jag? Fan, du har din mobilpiper.
Nej, men den var ju på flygplansläge. Det är något med ditt wifi. Nu,
fan. Ja, men är det svårt, tänker jag, när man har haft ett konto som handlar om mammalivet, sen ska man göra den här förvandlingen till något annat, som du har gjort då ganska smooth ändå, att du kliver in mycket relationsskämt och så här. Var du rädd då för att folk inte skulle tycka att det var lika kul, för att de hade fallit för dig så mycket för att det handlade om mammalivet förut?
Jag var lite rädd när jag bytte namn, för det känner jag var så himla förknippat. Mm. Såhär, mamma Sanja, vad händer? Folk kanske inte ens vet att det är jag. Folk kanske bara, vad är det här för konto, avföljer. Den grejen, absolut, när jag bytte namn för ganska exakt ett år sedan. Men gällande innehållet så känner jag att min målgrupp, de har ju växt med mig. Alltså de flesta, de har ju också äldre barn. De tycker inte heller att det är roligt med de här liksom småbarnsskämten och sådär. Jag har ju de följarna också. Men den grejen har inte varit så orolig för. Så länge det ändå är liksom relaterbara grejer.
Mm.
Så, men skulle jag börja göra typ ett golfkonto, det skulle ju inte gå. Alltså någonting helt annat. Utan det får ju ändå vara något som är relaterbart för de flesta. Liksom.
Jävlar vad folk skulle bli överraskade. Om du drog ett golfkonto, prova det.
Jag har ju, men grejen är så här att jag... Jag har ju börjat shuffla, alltså shuffle dance. För att jag såg ADHD igen. Jag blev inspirerad, jag såg något konto och bara, det här verkar kul. Och så bara börjar jag liksom.
Var inte det hippt för typ 10 år sedan?
Nej, 20.
Ja, exakt. Ännu äldre.
Ja, det är totalt ohippt. Så jag gör det verkligen inte för att det ska vara coolt på något sätt. Utan jag bara kände så här, jag har i min resa nu också gått ifrån lite så här, alltså personlig utveckling. Innan sprang jag väldigt mycket. Men jag känner att det är bara så lite för hetsigt och lite för, du vet, forcerat. Ja, men nu ska jag ut och springa och jag ska träna och så här. Så nu känner jag att jag vill hitta någonting där jag rör på mig men som jag ändå blir glad av. Och här får jag ju ändå så här, röra på kroppen samtidigt som det är härlig musik. Men det är inte så lång utläggning för, men det är inte så att jag skulle starta ett shufflekonto på grund av det, utan det får ju bli en liten del av mitt liv. Om jag skulle så här börja gå på gym, då blir ju det en liten del. Alltså nu menar jag så här, då kan jag dra lite gymskämt. Eller göra någon sketch av det, eller posta på stories. Men jag känner fortfarande att mitt så här primära innehåll behöver vara ganska allmän, som folk i allmänhet känner igen sig. Liksom.
Men när man har så mycket följare som du har, så blir det ju väldigt mycket kommentarer, väldigt mycket feedback. Hur är du med kritik och sånt?
Jag tar jättelätt åt mig.
Och, hur går det ihop då? Med en halv miljon följare?
Det är ju skitjobbigt. Men jag har ju jag har gjort valet att inte vara så provokativ. Jag är inte så provokativ som person. Så att jag lyssnade faktiskt innan här idag på när du intervjuade Katrin Zytomierska.
Ja, något sånt där, ja.
Och bara kände sig, gud vad vi är olika som personer.
Det kan
och,
man säga.
Ja, och jag blir också lite så här. Jag tycker det verkar så skönt att vara sån, att inte bry sig så mycket vad andra tycker och tänker. Men sån är ju inte jag. Så att jag påverkas absolut, men är inte så provokativ och får heller inte så mycket skit, skulle jag säga.
Har det varit i någon sån där storm?
Storm? Ja, det har jag. Jag och en kille startade ett bolag för kanske 5-6 år sedan, där vi både tog in, alltså vi hittade produkter typ i Asien som vi tog in och sålde hos oss. Och vi hittade en mattallrik som hette så här Matresan. Det är en tallrik som också är typ som en spelplan med olika fack. Och så lägger man mat i de här facken och så ska barnen liksom äta sig igenom som en spelplan, kan man säga. Och den fanns redan, men vi gjorde en egen design av den här. Och gick ut med det, att nu har vi har gjort en egen, jag kommer inte ihåg hur vi uttryckte oss, säkert lite fel, men liksom vi har gjort en egen tallrik. Varpå då det kom fram att den tallriken finns ju redan, ni har ju typ bara kopierat den tallriken. Och själva modellen fanns ju redan, den fabriken tryckte ju upp till oss liksom. Och då blev det liksom så här bloggbevakning och folk var på och skrev och så här, och jag tyckte det var så jävla jobbigt.
Då mådde du piss.
Då mådde jag så dåligt. Ja. Samtidigt så kände jag bara så här, okej, om detta är det värsta som hände mig, då måste jag ju se det som någonting jag behöver lära mig någonting av. Vad fan, bara, alla kan inte alltid gilla en. Lite så.
Men var det businessen du hade med Niklas Li?
Ja, men precis. Just det. Exakt.
Ellen Bergströms ex.
Ja, gud. Där har du koll.
Jag har koll.
Ah, där har du koll.
Minsan. Ah. Nej, men jag och Ellen känner man lite. Och även jag och Niklas. Gulliga människor.
Ja, jättefina.
Vi börjar närma oss slutet av denna mycket trevliga timme. Men innan vi signar ut så ska du få lite snabbfrågor också som alla lyssnare får.
Okej.
Okay. Alla lyssnare, alla gäster får.
Och jag reagerar inte ens. Jag bara, okej.
Okay. ADHD. Du bara hänger med.
Ja.
Får alla lyssnare frågor, hur då?
Gud.
Är du med då?
Ja, jag är med.
Okej, vi kör. Paradrätt.
Då är det alltså någonting jag skulle typ laga till dig. Någonting som jag är bra på att laga. Då skulle jag säga, och det här är också egentligen lite motsägelsefullt, men det absolut godaste jag vet, det är oxfilé med gorgonzolasås och en hemgjord rödlöksmarmelad som man liksom kokar ihop med glögg. Vill du ha det?
Varför är det motsägelsefullt för?
För att jag har fobi för lila mat.
Det var den märkligaste fobin jag hört.
Ja, men jag vet, och det är så, på riktigt så är det så jobbigt, för när man är på restaurang så kan man ju alltid säga så här, jag gillar inte heller tomat, och brukar jag säga så här, jag är allergisk mot tomat. Det är ingen som ifrågasätter. Men jag kan ju liksom inte så här är det någonting lila på tallriken? Så jag vet aldrig vad jag ska säga. Och sen får jag sitta som ett så här, en femåring och bara så här, peta bort rödkål.
Vad sänder det för signaler till barnen egentligen?
Ja, faktiskt. Mm.
Vad missbrukar du?
Tuggummi. Mm.
Vad skulle du göra för en, om du fick en skattad miljon?
Jag är så tråkig, jag skulle spara den. Mm. Nej, jag skulle slänga in den i vårt landställe. Mm. Ja.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Nu jobbar jag ju på att inte förakta saker med mig själv. Men en sak som jag jobbar på, skulle jag säga, det är ju just det här med att vara så inkännande och liksom ta hänsyn till alla andra människor hela tiden, utan mer lyssna inåt försöka göra.
Någon slags överkänslighet blir väl?
Ja. Mm.
Ångesttrigger.
Ja, men det är ju det.
Mm. Ja. När grät du senast?
Oh, jag gråter så sällan. Jag vill så gärna gråta mer, men jag gör liksom inte riktigt det. Men jag och min poddkollega Karin var på Barncancergalan. Mm. Och den var väldigt känslosam.
Vad lägger du mest pengar på? Lila mat?
Gud, jag vet inte hur många lila matbilder jag får av mina följare. Jag tänkte på dig.
Du får skylla dig själv när, ja, när jag har gått ut med det, eller hur?
Ja, jag ska sluta. Mm. Och sen så då när jag då äter något som är lila, då får jag ju lika mycket. Jag kan ju inte lägga upp det, för då blir ju folk galna.
Vi kommer liksom få ännu fler efter idag.
Ja, jag med vet. Ja. Nu har jag glömt frågan.
Vad lägger du mest pengar på?
Min personliga utveckling. Mm.
Vad tror andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Både offentliga bilden och privata kompisar.
Men det, jag tror att det är ganska lika faktiskt. Och det brukar folk säga som så här, bara har följt mig och träffat mig sen i privata sammanhang. Bara, men du är precis som du är på Instagram. Mm. Så jag tror att det är ganska lika. Och jag skulle säga att jag är inkännande, påhittig, nyfiken och ambitiös.
Vivi, vi är framme vid poddens sista fråga. Mm. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Gin och tonic. Mm. Det är fan äckligt. Alltså jag tror att folk som dricker det, det måste bara vara image. Man kan inte gilla något som är så bäst.
Nej, så känner jag om whisky länge. Också lite poserande.
Ja, eller hur? Det verkar ju jäkligt coolt att sitta där med ett whiskyglas och lite is i och snurra liksom.
Idioter.
Vi avslutar med att ingen kan göra allt, men alla kan dra åt helvete.
Exakt så. Du, vi är i mål. Hur känns det?
Det känns väldigt bra. Jag var lite nervös innan. Jag är alltid lite nervös över sånt här. Kommer prestationen in igen? Men jag kände så fort jag såg, eller liksom vi hälsade, så bara då släppte jag det, så att det känns bra.
Känner du alltid så kring intervjuer, eller hur är känslan kring intervjuer generellt?
Ja, men alltid när jag inte vet vad som ska hända, då kommer det här, kommer jag kunna leverera, kommer jag leva upp till personens förväntningar? Mm.
Jag tycker du var toppen.
Tack så mycket, jag tycker du var toppen.
Tack för idag.
Tack för idag. Nemo är en kändis, den största som vi